P1 Dokumentär.
Skandalen på Huseby av Cecilia Olén. Från vårt systerprogram P4 Dokumentär.
Bort! 26 mars 1957 är det stor auktion på Huseby bruk. Det är fröken Stevens hästar som auktioneras ut.
Det var ju som hennes, mer än hennes barn alltså.
Häst nummer 7 leds ut från stallet. Plötsligt händer det något i folkmassan och auktionisten hejdar sig. Det hörs mummel och skratt. En förtvivlad kvinna i hatt med flor banar sig fram i leran. Det är fröken själv.
Det är ju faktiskt hennes hästar. Och hon försöker ju till och med ropa tillbaka vissa av de här djuren på auktionen. Går ut med den ena hästen efter den andra och hon kan bara stå och se på.
Kvinnan där i leran heter Florence Stevens. Hela livet har hon bott på det mäktiga godset Husebybruk med stallet fullt av hästar. Nu blir hon huvudperson i en av Sveriges största skandaler med förgreningar ända upp i kungahuset.
Hon blev lurad under ett 20-tal år. Alla vet om det till slut.
De båda nekar till alla brottsliga avsikter.
När polisen äntligen började på att utreda det här 57, vem är det de straffar först? Ja, det är ju fröken själv då.
Under många år rullar Husebyskandalen på löpsedlarna. En omskakande härva med människor från alla samhällsskikt.
Han är en av familjen Bernadottes minst lyckade personer.
Ett rättegångsavsnitt som säkerligen kommer att stundtals bjuda på både bitter och samtidigt också mycket intressant juridisk strid.
När jag läser om Husebyaffären får jag upp de där lite märkliga fotona på Florence Stevens. En äldre dam i rävboa och hatt med flor. Hon kallas Husebyfröken. Det låter ju lite som ett spöke. Och ofta beskrivs hon faktiskt som en udda kvarleva från en annan tid. En dam som har blivit ensam kvar med sin betjänt på ett slott där tiden står stilla och dammet gror. Hon sägs vara lättlurad och kungatokig, vilket gjorde att hon blev svårt bedragen och sen omyndig förklarad. Men stämmer det verkligen? Ju mer jag läser dyker en annan bild av Florence Stevens upp.
Hade en mycket vacker häst som heter Caprice. Och jag red varje kväll och jag skulle rida upp till Nöble.
Fröken är en skicklig ryttare med stark känsla för djur. Hon flyger fram över fälten med en perfekt hållning på hästryggen. Och med den där bestämda och nästan lite överlägsna blicken i ögonen. Hon kan verka kantig och envis i sitt sätt att vara. Men med hästarna är det en annan sak.
Så kom det på vägen en liten gumma och så en svart sorgklädd dam. Och då var hästen var ung, hon var bara 4 år. Så hon stegrade och ville kasta av mig, men jag höll ner den. Och då så ropade hon ner för all del. Det var en vacker häst, vänta lite.
I stallet på Husebybruk som fröken driver finns som mest 200 hästar. Huseby är en av Smålands största jord- och skogsegendomar. Och idag är det en stor dag här på godset. Trädgårdsmästaren kommer med hela famnen full av syrenhortensia, gräddvita. För nu ska blomsterarrangemangen bli något extra. Tjänstefolket förbereder för fint besök. Det finaste kan man säga. I mer än 20 år har det varit tyst från familjen Bernadotte. Men nu är den kungliga glansen på väg tillbaka till Huseby. För Florence har bjudit in till en jakthelg. Och en mycket charmerande ung man är på väg mot Husebys jaktmarker. Florence är välbekant med kungahuset. När hon växer upp reser hennes familj mycket mellan Småland och Stockholm. Eftersom hennes pappa, Joseph Stevens, arbetar som riksdagsman. Och mamman Elisabeth har sin släkt och mycket av sitt sociala liv i huvudstaden. En vinterdag, 1890, tar Elisabeth med sig sina 3 döttrar till en skridskobana på Skeppsholmen. Så här berättar Florence för Sveriges Television på 70-talet.
Och då minns jag att Mary satt på en kälke. Jag var ju bara 8-9 år. Och då kom kungen fram och tittade på min mammas flickor. Och han åkte skridsko och var mycket elegant. Och hade en mössa utav kamschakta bever på sig. Det var första gången jag så visste att kungen fanns.
När Florens växer upp så är det en naturlig del av familjen att man träffar kungen. När de bodde upp i Stockholm, sin lägenhet när Josef var i riksdagen, så kom ju ofta Oscar den andra hem till dem och satt och skrev sina privata brev. Alltså han var ju en naturlig del i familjen.
Hemma på Husebybruk stökar man den här lördagen 1935 inför det storslagna besöket. Florens väntas välkomna kungligheterna ute på trappan. Hon bor i det här gula slottet med över 20 rum. Skogar och åkrar runt omkring är hennes, och här finns också såg och smedja, förutom alla djur förstås. Bruket drivs fortfarande som på pappas tid, som Florence brukar säga. Joseph Stevens ande vilar över Husby.
I början när jag jobbade här så hittade jag inte huset.
Bruket har varit i familjen Stevens ägo sedan 1867. Joseph har då återvänt från Indien där han har tjänat en förmögenhet, berättar Sofie Magnusson som är vd för dagens Husebybruk.
Han kom ju dit som ung kille, som 19-åring, och skulle lära sig att bygga järnväg tillsammans med sin svåger. Och han är 19 år och har inga pengar och ingen utbildning när han kommer dit. Sen jobbar han som contractor under knappt 10 år och blev en väldigt framgångsrik sådan.
Han kommer tillbaka till Sverige och kan köpa Husebybruk då, som är ett av de större godsen i södra Sverige.
Malin Lennartsson är docent i historia vid Linnéuniversitetet och forskar om familjen Stevens brevväxling.
Så då har vi alltså en man med lite brokig bakgrund med pengar. Och sen gifter han sig ju då med Elisabeth Kryger, som är en societetsdam från Stockholm med kontakter med kungafamiljen. Hennes pappa är ju vän med kung Oscar den andra.
Joseph och Elisabeth får de tre döttrarna i snabb takt. 1881, 1882 och 1883 föds Florence, Mary och Maggie Stevens.
Och sen kommer vi in i föräldrarnas sovrum. Och amman Lilly hade då sitt sovrum här emellan föräldrarna och flickorna.
Delvis så ser det ju väldigt idylliskt ut med berättelse om hur de leker ute i Husebys ägor och med hönor och hunden och åker på utflykter och har det trevligt.
I Husebys stall finns när flickorna växer upp omkring 100 hästar.
Hästarna kan man väl säga då användes på ett rimligt sätt under Joseph Stevens tid.
Man hade remonter. Det var ett uppdrag som många stora gårdar hade, att föda upp remonter till kronan, det vill säga hästar till kavalleriet. Och de avlades ju fram med hjälp av hingstar från Flyinge. Och detta vet vi att man gjorde redan i slutet på 1800-talet. Sen hade man ju naturligtvis arbetshästar, Ardenner och Clivesdale var en annan sort man hade. De jobbade ju i skogen och i jordbruket, det var en väldigt viktig del. Och remonterna var ju även till viss del körhästar. Man får tänka att man använde ju, vi hade inte bil vid den här tiden, utan det var ju hästarna och de vackra droskorna.
När äldsta dottern Florence är 5 år får hon sin första egna ponny med vagn. Hästintresset är väckt och kommer att följa henne genom hela livet.
Jag har uppfattat henne som otroligt djurkunnig. Jag tror att det var så, för att hon ägnade ju hela sitt liv åt både hundar och hästar. Och hästarna var ju det absolut viktigaste.
När Oscar den andres riksskepp och lustjakt Drott lägger till i Marstrand är Elisabeth och Florence återkommande gäster ombord. Det skvallras en hel del i Stockholm. Vad har de för relation egentligen? Kungen och den betydligt yngre, tjusiga fru Stevens.
När de är förlovade så skriver ju Elisabeth saker till Josef. Hon har träffat kungen, men han behöver inte vara orolig, för hon höll sig liksom på sin kant. Och de var i sällskap och sådär. Det är alldeles, alltså 100% säkert att Josef var svartsjuk på kungen under förlovningstiden. Och jag tycker nog att Elisabeth ger honom lite rätt i att det finns en historia som gör att han kan känna sig lite svartsjuk.
Florence verkar ha huvudet på skaft och hon börjar gå vid pappa Josephs sida för att lära sig allt om hur bruket ska drivas. En av de första uppgifterna blir att ansvara för fåren. Djurens hälsa och välbefinnande är ju områden som är viktiga för henne. Men relationen med andra människor är inte alltid så smidig. I ett brev berättar Florence att hon råkat i samspråk med en tidigare arbetare på gården som sagt att han ville ta livet av sig för att han hade blivit uppsagd. Florence svarar att han skulle ha skött sitt arbete bättre medan han hade det. Men till pappa Joseph verkar relationen vara stabil och hon får allt fler uppdrag.
Hon går ju bredvid sin pappa och biträder honom. Vad hon inte får är ju däremot någon teoretisk utbildning i ekonomi och driftledning.
Erik Wångmar är docent i historia vid Linnéuniversitetet och har skrivit boken Husebyfröken, en studie om Florence Stevens.
Och hon är inte som en del andra yngre människor i sådana familjer ute och får några lärospån på bortaplan hos andra gods eller något sånt, så att hon har något att jämföra med. Utan att hon får alla sina intryck från Huseby.
När Josef närmar sig 60-årsåldern börjar funderingarna på hur Huseby ska drivas vidare när han inte finns mer.
Hon blir involverad på ett ordentligt sätt som skulle kunna vara tillräckligt för att hon skulle bli en framgångsrik godsägare. För att han visar henne så pass mycket förtroende och att hon får göra, och särskilt i juridiska frågor. Så att under normala omständigheter borde detta ha kunnat gå bra.
Florence är det äldsta barnet och på det viset den mest naturliga arvtagaren. Och hon har också en del speciella egenskaper, på gott och ont.
Stark och viljestark och lite rolig och väldigt klipsk.
Hon gick sin egen väg, hade sina väldigt bestämda åsikter och var inte särskilt flexibel.
I april 1919 får Florence ont i benen. Smärtan sprider sig i kroppen och febern stiger snabbt, upp mot 41 grader. Det de har varit rädda för har kommit till Huseby, spanska sjukan, som tar de unga. Florence höga feber har gjort en man i Stockholm mycket oroad. Han skriver flera brev för att få höra hur hon mår. För Florens hjärta finns kanske inte bara hos hästar som Caprice och senare Drott. Hon har varma känslor för en kammarherre vid hovet.
Frökens alltid lika tillgivna, Jean-Jacques Duyard.
Kyrkklockorna ringer i ett. 38 000 människor kommer att dö i Sverige. Men den här späda, bestämda och envisa damen blir inte en av dem. Efter 16 dagar instängd i sitt sovrum står hon i stalldörren igen. Frökens häst trampar otåligt medan drängen spänner fast damsaden. Hon har bråttom att komma igång igen och efter bara ett par veckor tar hon tåget till Stockholm.
Ärade fröken, det var bra ledsamt att fröken skulle bliva så dålig igen. Jag var mycket nervös för promenaden på aftonen och ringde på från Grand Hotel efter middagen, men lyckades ej välja det rätta ögonblicket. Det var nog skadligt att fröken reste till Stockholm, något som dock nu faller sig lite svårt att ändra. Från frökens alltid tillgivne, Jean-Jacques Duyard.
Och vi kan ju läsa i breven att det finns en förväntan från henne att han ska fria, men det gör han inte.
Men hur tror du Florence upplevde det här, att hon inte hittar ett lämpligt parti?
Jag kan kanske se det på två sätt. Det ena är att hon är så stark person så att det kanske inte spelade så stor roll av den anledningen. Men däremot så är nog förväntan väldigt stor på att hon ska göra det från omgivningen.
Husby var ju ändå medelpunkten i Stevens, ja, om du säger dynastin. Och nu var det ju så att ingen av systrarna fick några barn. Och har man dynastiambitioner eller så, så gäller det ju också att föra släkten vidare. Sen tror jag då att ett äktenskap för Florence hade varit klart problematiskt med tanke på att hon inte var särskilt flexibel. Och vad skulle då hennes make ha haft för inflytande? Hur mycket skulle hon ha låtit sig styras av honom?
Sitter nu på Drottningholms slott och undrar hur fröken egentligen mår. Här är klara dagar med hög luft och en utomordentlig färgprakt i parken. Svanarna glänsa kritvita på långt avstånd i den stora dammen. Frökens alltid lika tillgivne, Jean-Jacques Duyard.
Hade relationen till Jean-Jacques utvecklats till något mer, hade kanske berättelsen om Husby blivit en annan. Men relationen verkar ha stannat vid vänskap. Florence beskrivs ibland som en ensam person som sitter själv med sin betjänt och sina mopsar på Husby. Hon gifter sig visserligen inte och får därför inte heller några naturliga arvingar. Men hennes rika brevväxling visar att hon hade långvariga kontakter med en rad släktingar, vänner och affärsbekanta. Och många vill komma och hälsa på. Sällskapslivet på Husby var inget fel på. Men bland de många gästerna så dyker också upp ett namn som kommer att spela en stor roll i det som kommit att kallas Husby-skandalen.
Sen kommer det en period lite längre fram här. Kan du se vem det är?
Det är ett L först i alla fall, eller?
Det är ett C.
Det är ett C. Karl.
Ja. Ja. Här har vi prins Karl då. Så du ser att han kommer och är ofta på Husby under den här perioden.
Ja, han är flera gånger på varje blad här. Ju. Ja. Otroligt.
Han är ju en ständigt återkommande gäst. Och då stannar han någon vecka eller så när han är här.
Så i februari 1934 händer något som kommer att förändra Florens liv för alltid. En fredag i februari står Joseph Stevens dödsannons i Svenska Dagbladet. Att vår outsägligt älskade fader, kommendören och bruksägaren Joseph Stevens, avled lugnt och stilla och Husby bruk i en ålder av 92 år och 4 månader. Joseph har noga planerat inför sin död. Den förmögenhet han har byggt upp ska nu delas på tre. Mary får Tornegård, Maggie Ålshult och Florens Högborgen Husbybruk. Och herrgården kommer snart att få en ny adress.
När man skrev till Joseph Stevens så stod det brukspatron Joseph Stevens Husby. Men när fröken tar över så byter hon adress hit. Så när man skriver till henne så skriver man till Florens Stevens Husby slott.
Florence, som nu är i 50-årsåldern, har börjat fundera allt mer på sin barndom och det härliga festfyllda liv som hennes mamma tog med henne och systrarna på. Sedan mammans död har hon inte hört så mycket av familjen Bernadotte. Så en dag bestämmer hon sig för att göra någonting åt saken. Hon skickar en inbjudan till kung Gustav V och andra medlemmar av kungafamiljen. De är välkomna till en jakthelg på Husbybruk. Florence väntar otåligt på svar. Och det kommer i form av ett elegant brev. En ung prins, tackar jag. Jakthelgen på Husby förlöper som planerat det här året, 1935. På en bild kan man se prins Carl Bernadotte, brorson till kungen, stå på trappan till Husby och stolt visa upp sitt byte. Några fasaner och en tjäder. Han ska snart gå in i biblioteket där ljusen fladdrar i kandelabrarna och det finaste porslinet har plockats fram. Man kan väl säga att fröken Stevens har blivit en god vän till kungafamiljen igen. Och nu kommer de med en förfrågan. Ett erbjudande som hon har svårt att säga nej till.
Det är dels kung Gustav den femte och dels prinsens föräldrar, alltså prins Carl senior och prinsessan Ingeborg, som då har bett att Florens ska ta sig an Carl junior. Och med tanke på hennes starka känslomässiga band till kungahuset, får hon en sån uppmaning så är det ju inte så konstigt att hon nappar på detta.
Men det låter ju ändå som en ganska märklig grej. Alltså, varför skulle egentligen hon försörja honom?
Ja, men som sagt att hon hade ju, som sagt, att hon tyckte väldigt mycket om prinsen. Och hon såg väl kanske honom som någon slags extra son eftersom hon inte hade några barn.
Pengar rinner mellan fingrarna på prins Carl och Florence får ofta rycka in och hjälpa till. Han har också vänner som man nog inte borde släppa över tröskeln, som kommer leva rövare med frökens pengar. Fröken Florence Stevens driver Husby bruk med över 100 hästar och lika många anställda. Husby föder upp hästar till kavalleriet bland annat och är också en stor mjölkproducent med omkring 200 kor. Periodvis har man haft järnbruk på Husby och på godset finns en industri med gjuteri, mekanisk verkstad, smedja, masugn, kvarn och såg. När Florence tar över Husby 1934 har hon ett bra utgångsläge. Pappan har lämnat mycket skog som det snart blir dags att avverka.
Florence är väldigt expansiv och offensiv under sina första 10 år som ägare, och det underlättas ju av att hennes pappa har gett henne ett sånt väldigt bra utgångsläge.
På Husby arbetar förvaltaren Arvid Almskog, en mycket kunnig och pålitlig person som pappa Joseph nog har tänkt ska arbeta kvar för Florence när han själv inte finns mer. Men så blir det inte. Det ska ganska snart visa sig att Arvid och Florence inte kommer överens.
Hade han varit kvar på Husby och Florence hade rättat sig efter hans synpunkter, så är ju chansen att det skulle gått mycket bättre mycket stor. Det är min bestämda uppfattning.
Arvid Almskog säger upp sig från Husby och tar tjänst hos Florence syster Maggie på Ålshult istället. Florence börjar söka efter en ny person som kan axla rollen som förvaltare på Husby. Hon har tidigare anställt folk, men av någon anledning tar hon inte riktigt del av de uppgifter som kommer fram om de som söker den här lediga tjänsten. För herr Gränström, som kommer att bli ny förvaltare på Husby, har inte de bästa av referenser. Skogen som finns i Husbys ägor kommer nu att avverkas i en takt man aldrig sett maken till.
Från början så är det ju så att pappan har ju lämnat mycket mogen skog att avverka, så där finns ju. Men sen är det också till för att finansiera de här tillköpen av fastigheter. Hon betalar köpen genom att göra avverkningar både på Husby och de tillköpta fastigheterna. Och det andra är att jordbruket börjar gå med förlust, och för att, ska vi säga, täcka förlusterna så måste man då göra skogsavverkningar för att hålla det hela flytande.
Fröken är inte direkt den moderna kvinnan som nu på 30-talet börjar använda byxor. Nej, hon rider damsadel och lämnar inte hemmet utan hatt. Ingegärd Oskarsson har växt upp nära Husby.
Åh, hon var så fin, hon hade rävboa, det var ju. Och det var liksom fröken Stephens, man som barn eller ung tänkte man inte på det, för det var liksom hennes sätt och det var hon.
Hon bär alltid lite högklackat också, så att hon för sig väldigt elegant.
Här är jag ungefär, det var liksom en sfär omkring henne, upplevde man.
Den här lite ålderdomliga stilen rör inte bara frökens garderob och utstrålning. Den verkar vara en del av ett helt mindset. En dragning mot gamla tider och hur det såg ut på Husby på pappas tid. Men de här idealen kommer att bli allt mer problematiska för Florens.
I Stockholm mottogs underrättelsen om krigsutbrottet vid 9-tiden på morgonen den 1 september. Folk på väg till sitt arbete samlades utanför tidningarnas depeschbyråer och stämningen var tryckt denna vackra septembermorgon.
Högt ärade fröken. Livmedikus Munte bad mig framföra hans tacksägelser för frökens vänliga inbjudan till Husby. Han beklagar att det under nuvarande omständigheter inte kan bliva något av. Ursäkta mig att jag inte förr hava skrivit något härom. Men för fröken var det ju sedan 14 dagar klart att man under nuvarande omständigheter inte företaga några nöjesresor. Frökens alltid lika tillgivne, Jean-Jacques Duyard.
Under 30-talet skrivs hundratals brev mellan kammarherren Jean-Jacques Duyard i Stockholm och fröken Stevens på Husby. Han verkar vara en riktigt nära vän, även om det aldrig blir något bröllop som Florence kanske hade hoppats på. Under andra världskriget råder förstås särskilda omständigheter. Prins Carl ber Florence om hjälp med träkol till gengasen för sin egen och föräldrarnas bil, vilket Florence snabbt levererar från Husby. En rimlig sak att hjälpa till med kanske. Men prinsen ska visa sig bli en väldigt dyr vänskap för fröken. Efter kriget börjar jordbruket mekaniseras allt mer. Mycket av det jobb som de vackra dennerhästarna har gjort på Husbys åkrar kan nu tas över av traktorer. Eller så tänker man på många andra gårdar.
Hon höll alldeles för många hästar totalt sett på Husby, alltså över 200. Och det andra var då att hon inte bejakade moderniseringen, mekaniseringen av jordbruket med traktorer både i jord och skog, utan ville hålla fast vid hästarna. Där hängde hon inte riktigt med.
Vid sidan om Florence och förvaltaren Gränström i Husbys ledning kommer även prins Carl att få en betydande roll.
Han får ju i förhållande till sin kompetens och sin arbetsinsats väldigt bra betalt för sina insatser där. Och det bidrar ju inte till någon positiv ekonomisk utveckling.
Jag frågar Sofie Magnusson, som är vd för Husby Bruk idag, hur hon skulle beskriva Carl Bernadotte. Vad är han för person, prinsen?
vi har ett foto på honom här på slottet när han står lite nonchalant lutad mot sin bil egentligen och med en cigarett i handen. Det är lite grann som man kan uppfatta honom, lite nonchalant och lite laid back. Han tar dagen som den kommer och har nog ingen långsiktig plan, utan det blir som det blir.
Florence har fullt upp med sin skyddsling. Hon går i borgen för lån han har tagit i Skånska banken. Och det villabygge som han har påbörjat i Stocksund går trögt och han saknar kapital.
Han är absolut inte lyckosam, och det får ju ses som ett prov på riktigt dåligt omdöme av Florence att hålla honom under armarna med honom anställd och även ha ägarintressen i industrierna. Och det kanske allra värsta han orsakar för Florens är ju att han sätter henne i kontakt med Berl Gutenberg.
Florens har inte alltid lätt att komma överens med folk, och medarbetare kommer och går. Prins Carl föreslår en man som han tror skulle passa för rollen som förvaltare. Direktör Berl Gutenberg. En trevlig karl som ju Florens också har träffat tidigare. Hon har gått i borgen för ett av hans lån för att rädda prinsen som har skulder till Berl. Men frökens systrar har hört rykten om Gutenberg. De försöker avstyra samarbetet, men fröken litar på prinsens ord, även om Gutenberg, precis som förvaltaren Gränström, inte lyckats så bra i sitt yrkesliv.
Så att hade hon tagit referenser på dem, eller i alla fall lyssnat på de referenser, så borde ju ingen av de här personerna ha varit anställda. För båda hade ju vid rätt tidiga år lyckats köra sina egna företag i konkurs. Och det är ju naturligtvis ingen merit.
Bell Gutenberg får jobbet och uppgiften är framförallt att ta tag i jordbruket på Husby som blivit eftersatt. Han gör många affärer, hästar, kor, jordbruksmaskiner.
De har snarast skrotvärde. Men en del i detta också är ju att det skapar en väldigt dålig likviditet på Husby. Alltså man har inga pengar i kassan och man klarar inte den löpande driften att hålla jordbruket igång. Exempelvis som jag tar upp i boken så har man inte ens pengar till att köpa diesel till traktorerna. Man har ett fåtal traktorer men de kan man inte hålla igång för man har inga pengar till att köpa drivmedel. Och sen har man då hästarna.
Man hörde ju då hur de lurade henne och hur Bell Gutenberg, hur hon skrev på checka in blanco. Och han handlade dessutom rätt mycket skog och sågverk under den tiden. Som han själv då hade den andra sidan Växjö och de sa det att de visste nog var den skogen kom ifrån. Ja, och den betalades nog inte. Men det var sådana här rykten som gick. Om det bevisades någon gång, det vet inte jag. Men det talades mycket om detta.
Florence jobbar på med godset och hittar nya uppgifter för sina hästar. När ridskolorna kommer igång i Sverige är hon med och tar fram nya sorters ridhästar.
När kavalleriet slutar behöva hästar, då blir de här remonterna lite överflödiga. Men däremot börjar ju ridskolorna att växa fram under den tiden och intresset för ridtävlingar av olika slag. Och då hjälper man till i aven genom att jobba med att blanda upp de här lite tyngre hästarna med lättare araber.
På 50-talet sker stora förändringar i jordbruket. Bekämpningsmedel införs för effektivare odling. Men den här typen av nya påfund vill Florence inte veta av.
Skepsisen mot kemisk ogräsbekämpning som hon argumenterade väl för med nutida mått och likadant att hon inte ville använda konstgödning. Det skulle ju ses som positivt och som ett uttryck för ekologiskt lantbruk, ekobönder. Men i en tid när de här grejerna sågs som viktiga moment i moderniseringen av jordbruket så sågs ju det som hopplöst förlegat att vara emot sådana saker.
Fröken är som bekant en person med djuröga, men nu var det länge sedan hon själv var nere i laggorn. När Gutenberg skickar kor till slakt hajar personalen till när de får se de magra djur som kliver av lastbilen i Alvesta. Fröken blir anmäld för djurplågeri. Husebys skulder ökar. Det visar sig att skatt för anställda inte har betalats in. Nu börjar också myndigheterna reagera mot den massiva avverkningen runt godset. Och folk pratar om Husebygardinerna. Den smala remsa skog som finns sparat längs vägarna och som döljer kalhygget bakom.
Skogen är ju avverkningar och gallring och sånt är ju den andra stora inkomsten vid sidan av mjölkproduktionen. Och hon har inga kor kvar egentligen. Och skogen är så mycket avverkad så att hon får inte tillstånd att göra några stora avverkningar. Då är ju inkomstsidan till rätt stor del strypt när de två viktigaste inkomstkällorna inte ger vad de hade gett tidigare. Medan däremot kostnadssidan för hästarna och för industrierna finns kvar då. Plus att hon blir utsatt för ekonomisk brottslighet och att pengarna då i kassan försvinner.
–27 oktober 1956 har kommunfullmäktige i Skatelöv sammanträde. Den här kvällen kommer politikerna avhandla en punkt som inte står på dagordningen. Ett känsligt ämne. Det handlar om Huseby och fröken Stevens, den nu 75-åriga damen på det anrika godset. Politikerna kommer överens om att kontakta överförmyndaren för att förhindra rovdrift och kapitalförstöring på Husebys egendom.
Att man då ingriper mot kommunens största företagare, eller ja, får man väl säga att hon var då, det är ju väldigt ovanligt.
I och med att hon var så stor till ägare, så stor gård, och att det var en kvinna, det tror jag inverkade på att de tyckte att nu ska hon bli ställd under förmyndare.
Florence motsätter sig starkt att bli omyndigförklarad, och hon har också börjat förbereda försäljningar och även sålt gårdar för att komma till rätta med sina stora skulder.
Hon väljer ju inte det själv. Hon går med på det efter övertalning. Det är ju två olika saker, så att det är inte så att hon med aktivt tar del i det, utan hon blir ombedd att omyndigförklara sig. Och när hon blir ombedd att göra det och ska skriva på de här papperna, så får hon också informationen att hon kan bli myndig när hon vill igen. Och det är väl Gutenberg som övertygar henne till att bli omyndig, att skriva på papperna.
Förmyndaren tar i med hårdhandskarna för att styra upp situationen på Huseby. Tisdag den 26 mars 1957 ringlar på förmiddagen en lång bilkö mellan Växjö och Husebybruk. Folk är på väg till den största auktionen någonsin i Kronobergs län. 15 000 personer kommer trängas på området, och det som är till salu är framförallt frökens hästar.
Det är ju oerhört kränkande för henne. Jag kan tänka mig att säljer man av vissa gårdar eller man gör andra saker, så är det mindre kränkande än att man tar hennes djur, för det är ju faktiskt hennes hästar.
Betjänten på Huseby, Ivan Krantz, ombeds att gå ner på auktionen och försöka få med sig fröken därifrån. För i folkmassan står en rödgråten dam och ser sina allra käraste försvinna.
Och hon försöker ju till och med ropa tillbaka vissa av de här djuren på auktionen. Går ut med den ena hästen efter den andra, och hon kan bara stå och se på.
Ja, hon gick ut här i leran bland så många tusentals människor och blev ju förnedrad. Ja, det var ju fruktansvärt.
På 3 timmar säljs nästan alla frökens älskade hästar. 101 varmblod, travare, arbetshästar, ponnys och hingstar. Betjänten Krantz ägnar hela kvällen åt att försöka lugna den förtvivlade fröken. Hundarna känner av stämningen och vankar oroligt runt om. Smålandsposten rapporterar att försäljningen gick lysande. Förmyndaren är nöjd med de 250 000 kronor man fått in.
Jag tycker ju att, om jag ska ge en personlig uppfattning, att kommunen agerade rätt, och de kunde gjort det innan. Och att det här agerandet ändå räddade Florence Stevens från konkurs. Hon hade fått lämna Huseby och kanske fått sälja av all sin fasta egendom.
Direktören Berl Gutenberg fick i november 1951 ett lån av fröken Florence Stevens på 435 000 kronor.
Berl Gutenberg åtalas och döms i flera rättegångar. Den största börjar 1960. Stämningsansökan är på hela 67 sidor och handlar om grovt bedrägeri, grovt ocker och grov förskingring. Gutenberg ska ha förbrukat över 1 miljon kronor av frökens pengar.
Hon satt då som huvudperson i de här rättegångarna i 6 år. Och blev liksom förlöjligad i tidningar och radio och tv dagligen.
Och hon för ju sin egen talan mycket i olika sammanhang, både mot media och i rätten. Hon är ju väldigt skarp, så hon är förmodligen otroligt obekväm.
Berl Gutenberg döms i den avslutande rättegången till 3,5 års straffarbete. Prinsen klarar sig undan straff, men blir av med sin serafimerorden och flyttar till Spanien. På slottet i Huseby sitter fröken och ser ut över ägorna, som hon inte bestämmer över längre. Nästan alla hästar är borta och personalen är uppsagd. Av de 100 personer som jobbat för fröken är det nu bara 10 kvar. Thomas Rosell jobbar i Husebys trädgård på 70-talet. Ibland vill fröken att han ska komma och ta en bild.
Där är hon när hon fyller 95, alla blommorna.
Ja, och voven där också.
Och det är 50 gula rosor som prins Karl hade skickat.
Fröken lägger ingen skuld på prins Karl för det som har hänt. De brevväxlar mellan Malaga och Husby och tanken är fortfarande att han ska ta över Husby en dag. Men snart kommer fröken se honom i ett annat ljus. Även om Gutenberg nu är bakom lås och bom så har kampen bara börjat för fröken. Nu väntar år av strider för att bli myndig igen.
Ja, jag vet inte om man kan slita ut en sån här gammal bakelittelefon, men det gjorde hon nog nästan, för hon ringde nog hela tiden. Och skrev ju mycket. Hon kunde visa där i skrivrummet, alltså, så hade hon ju tjocka buntar med inlagor till rätten och sånt hon satt och skrev på om sin omyndighetsförklaring och vattendomar och allt möjligt.
Förmyndarna gör som de tycker är effektivast med hennes egendom och hon har inget att säga till om. Det verkar varken gå att bli av med eller byta förmyndare. Det ser väldigt mörkt ut för fröken, men nu kommer hjälp från oväntat håll.
Och därom har vi ju förhandlat och det har varit hårda strider tills vi kom dit.
Han såg väl också detta som en möjlighet att synas.
En ung, hungrig försvarsadvokat kommer att ge sig in i leken, Henning Sjöström.
Han släpper ju fram Florens så att hon plötsligen blir publik igen.
Vi har här ikväll ordnat ledningar som går ner till Grimslöv i Småland. Och de där ledningarna går fram till ett slott. Och där vid en mikrofon, där sitter fröken Florens Stevens, som jag gärna skulle vilja prata med en stund. God afton, fröken Stevens.
God afton, licentiaten.
Hur står det till här på Husby nu på lördagskvällen?
Det är mycket vackert väder, men ganska kallt.
Jaha.
Och det har frusit i natt.
Frökens omyndig förklaring, som hon trodde skulle pågå under några månader, ligger kvar år efter år. Inte ens den unge stjärnadvokaten får henne fri.
Han är ju bara ett av flera juridiska ombud. Hans intresse slocknar ju ganska tidigt.
Vid sidan om kampen för att bli myndig igen så fortsätter frökens liv med hundar, hästar och middagar på Husby. Om än i lite mindre skala.
Det gör jag det samma. Och bara det är rent och färskt. Ordentligt lagat. Och det har betjänt Klans hjälpt mig genom. Han har ju lärt det genom Bretman. På radio. Ja.
Hundarna var överallt. Där du och jag sitter just nu i matsalen. Nu sitter ju du där fröken alltid satt när hon åt sina middagar. Och där jag sitter på solen bredvid, där kunde det ha suttit en mops. De hette väldigt speciella saker. De hette typ så här, Tuttan, Tuttinuttan och Tuttutiliten.
Och hon har också flera cocker spaniels som följer henne vart hon går. När Thomas Rosell jobbar med rabatterna runt slottet kommer Florens ofta ut och pratar.
Hon var väldigt energisk och väldigt envis i många fall. Men samtidigt var hon ju väldigt artig och väldigt trevlig och vänlig och berömmande på alla vis. Hon var ju alltid så glad för hon kom ju ut ibland när vi planterade och var ju väldigt berömmande och så. På 60-70-talet då kunde man nästan idiotförklara henne för att hon ville lägga tak på ett gammalt hus som inte användes och de försökt förklara för henne att det går ju inte. Det finns ju ingen mening med det. Eller parken. Hon hade ju egentligen inte råd att sköta den, menade de på.
Kanske kan man säga att fröken inte bara var gammeldags utan också lite före sin tid. För hennes vilja att bevara äldre byggnader, att fortsätta använda sina välsydda kläder i decennier och att stoppa bekämpningsmedel på åkrarna, det är ju sånt som vi tycker är bra idag.
Idag så tycker alla det självklart att det ska skötas så att husen är renoverade och så. Så jag menar, man får ändå ge fröken Stevens äran att hon har kämpat så mot både myndigheter och kriminella men ändå lyckas bevara den här fina miljön då när det antikvariska inte var så viktigt.
Trots 20 års kamp blir Florens inte myndig igen förrän lagen ändras 1976. Och det är inte längre möjligt att omyndigförklara människor på grund av ekonomiskt oförstånd. Mitt livs största seger, säger fröken till Dagens Nyheters reporter i maj 1976. Hon ska fira med att köpa hästar till sitt gods. Intervjun blir hela tiden avbruten av telefonen. Många ringer för att gratulera. Och 1976 är det också riksdagsval. Florens, som nu är i 95-årsåldern, har sett fram emot att äntligen få gå in i vallokalen igen och lägga sin röst i urnan. Men röstlängden har avgjorts tidigare på året och det går inte att ändra. Frökens namn står inte på listan.
Och hon ville rösta. Och det var ingen som hjälpte henne och hon fick inte åka iväg och rösta.
Ingegerd Oskarsson är centerpartist och var den första kvinnan i riksdagen från Kronobergs län.
Och jag minns att jag tyckte det var så elakt och så fruktansvärt när hennes stora önskan var att hon skulle få rösta. Och jag bryr mig inte om vad hon röstade på, för det förstod jag att det var inte vi i Centerpartiet. Men just detta att hon inte fick det, utan de liksom omyndig förklarade henne igen, det tyckte jag var grymt helt enkelt.
Fröken läser 7 dagstidningar och en hel del annat också. I en veckotidning ser hon hösten 1978 något som gör henne upprörd. Hon ringer sin advokat och ger honom ett nytt uppdrag. Det här kommer att få stor betydelse för prinsen. Varje morgon får fröken frukost på sängen av betjänten Ivan Krantz. Hon brukar dricka te och läsa sina tidningar i det ljusa rummet med blå medaljongtapeter. Men den här morgonen, i april 1979, är det helt tyst när Krantz kommer in med brickan. Fröken har dött under natten, 97 år gammal. I Malaga väntar prins Carl på telegram om sitt arv. Men det kommer inget, för frökens testamente har ändrats bara några månader innan hon dör. Många år senare hittar personalen på Husebybruk en tidning på vinden som fröken har antecknat i.
Och där i en av de här tidningarna, eller några, så är det reportage om att prinsen då nere på Spanien är han ju då, på där han har bosatt. Och då står det i den tidningen att han ska gifta sig med en norska. Och då har fröken strykit över det och skrivit nej och såna riktigt arga det här. Då visar det sig att hon inte är informerad om att han tänker gifta sig med en norska. Och där ändrar hon sitt testamente.
I frökens testamente står istället att hon vill att staten ska få Husby och att slottet ska visas upp som det 1800-talshem som hon har vuxit upp i. Men hon har också tänkt på sina djur och trotjänare.
Och hundarna är ju kvar här under hela frökens levnad, så när hon går bort så får Ivan Krantz, betjänten, ta över hundarna. Och så de bor ju här med honom sen i bottenplanet på slottet så länge han lever.
Och de andra som jobbat nära Florens får också något.
Ett belopp som motsvarar kanske 8-10 månadslöner idag om man tjänar 25-30 000. Mm.
Så det var ju ändå ganska mycket.
Ja, det var det ju. Och jag fick även hennes bil då som jag körde med något år. Fast den var väldigt rostig. Vi rensade ut från vinden sen efter henne då när hon hade gått bort. Och det var ju så fruktansvärt med kläder. I hundratals med fina klänningar, skor och hattar och även hennes fars och mor, till och med hennes mors brudklänning. Och det var så fruktansvärt smal så man kan inte förstå att någon har haft den på sig.
När fröken dör får Bernadotte-arkivet en bunt brev som hon har haft i alla år. En brevväxling mellan hennes mamma Elisabeth Stevens och kung Oscar II, prins Karls farfar. Breven hemligstämplas och 2009 förlänger vår nuvarande kung hemligstämplingen. Först 2034 kan man öppna breven och få svaret på de sista frågorna i Husebyaffären. Jag frågar historikerna Malin Lennartsson och Erik Wångmar vad som kan vara så känsligt i den här brevväxlingen.
Ja, jag kan ju bara spekulera, och det är klart att de är hemligstämplade, det får ju en att fundera. Och alltså tanken att det var någonting mellan Elisabeth och kungen, den är ju absolut inte otrolig.
Men huruvida de var intima och när de var intima är ju svårt att avgöra. Men man kan ju misstänka att det åtminstone någon period har förekommit ett sexuellt förhållande. Och att det är det som då skulle motivera att breven hålls hemliga till 2035, tror jag det är, va? Eller 2034.
Blir det ju en del i liksom myten kring Florence Stevens, att hon ju kanske då skulle vara dotter till Oscar den andra och inte till Joseph.
Och att Joseph då hade störst tilltro till Florence och testamenterade den mest värdefulla biten och, ska vi säga, centrum i godskomplexet till den dotter som han i så fall skulle ha misstrott var hans biologiska dotter. Det är inte så troligt. Däremot är det så att kungen har ju visat en vandel med notorisk eller omfattande otrohet mot sin drottning och av allt att döma ett flertal oäkta barn. Det enda som man med säkerhet kan avgöra detta är ju att man kan göra någon typ av DNA-test. Att någon i kungafamiljen ställer upp på ett DNA-prov och att man kan göra någon form av DNA-undersökning av någon hårborste eller någonting sånt där hårstrån från Florens finns kvar.
Och med det här så tycker jag att vi ska tacka för det här samtalet och säga god afton till fröken Steven.
Ja, tusen tack.
Du har hört Skandalen på Huseby. Jag heter Cecilia Åhlén. Producent Sofia Kottorp och Ola Hemström. Slutmix Olle Sjöström.